Väl och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, du ska få lyssna till då Bibelförklaring över apostlagärningen, och det är del 38 vi har kommit till. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreas kapellet den här tisdagskvällen när vi ska läsa och förklara ifrån apostlärningarna 15. Vi ska förhoppningsvis göra färdigt det 15 kapitlet. Vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi återigen får slå upp vittnesbördet om dig och om din församling. Tack för att du fortsatte ditt verk efter uppståndelsen genom din kropp här på jorden. De som har församlats under ditt herravälde och som vill leva efter din vilja. Vi ber att så som det skedde på apostlärningarnas tid så ska det få ske också i vår tid. Att vi ska kunna leva i en gemenskap som är vägledd utav dig. Vi ber att den här timmen skulle få vara en del i det som du gör. Vi överlåter oss i dina händer. Amen. Som sagt, apostlagärningarna kapitel 15. Jag repeterar inte så mycket här nu, för nu är vi inne i det. Men vi borde nog plocka upp tråden där vi släppte den förra tisdagen. Alltså det här profetordet i apostlagärningarna 15:15. Det är ju hämtat ifrån Amos. Och då är det så att det är ju Jakob som citerar det här profetordet. Och han lägger ut det, så att säga, på ett sådant sätt så att han ska avsluta och sätta punkt en gång för alla på den här diskussionen med hedningarnas omskärelse. Och det är alltså ett skriftbevis. Tidigare har Paulus och Barnabas talat om hur den helige ande har kommit till hedningarna fastän de inte var omskurna. Och Petrus har talat om det på samma sätt från vers 7. Och nu kommer det här skriftbeviset. Jag läser den profetordet en gång till. Alltså vers 16. Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen. För att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Det som är känt från evighet. Och då avslutar vi med att konstatera att det här är sånt där typiskt exempel på hur man använder sig av skriftord. För när Amos predikade eller profeterade det här ordet 750 år innan Jesus föddes. Då var det säkert, åtminstone uppfattades det på det sättet, att Davids fallna boning där i vers 16. Det är ju då Det judiska folkets förskingring som skedde då i samband med deportationen till Assyrien. Och här kom då ett löfte genom Amos att Davids fallna hydda, Davids rike som då hade förskingrats 722 före Kristus, att det skulle upprättas igen. Och sen när vi kommer fram till tiden kanske 100 före Jesus födelse, då har det blivit en förskjutning i det här bibelstället så att man uppfattar det mera andligt. Det betyder att man tänkte sig att det här skulle handla om Messias. Att Messias skulle komma som en Guds representant och han skulle då bygga upp Davids fallna boning. Det tog man säkert bokstavligt. Alltså att Israels folk skulle befrias och återupprättas. Men när vi kommer till apostlärningarna 15 och 16 och följande, när vi läser det i den här situationen, då använder ju Jakob det här helt klart i uppståndelsens ljus. Alltså han utgår ifrån att Jesus Kristus är, han är Israel personifierad. Hela det judiska folket är så att säga inkorporerat i Jesus Kristus. Han är som Paulus säger på ett ställe, den siste Adam. Han representerar hela mänskligheten, och när han dör på korset, då dör hela mänskligheten och det judiska folket också i bildlig mening. Och sedan så är det Jesus Kristus som uppstår, och när han uppstår från de döda, då uppstår också den nya människan, den andra människan, det nya folket så att säga, Guds folket. Davids fallna boning är alltså Jesus, personifierad i Jesus Kristus i hans uppståndelse. Så det är så han använder ordet här. Och så säger han då i vers 17 att alla andra människor ska söka sig till Herren, både judar och hedningar, alltså söka sig till Herren Jesus Kristus och komma in i gemenskapen med honom. Och detta ska då ske i slutet på vers 17, som en handling från Herren själv. Herren är den som gör detta, och det har varit känt från evighet. Så använder han skriftstället. Och ingen kan säga att det första är riktigt och de andra två tolkningarna är inte riktiga, utan det är olika skift helt enkelt i det profetiska ordet. Och så kan det vara än idag, skulle jag vilja påstå. Däremot så har ju rabbinerna den grundregeln att man får inte lägga ut bibelordet eller tolka profetierna på ett sådant sätt så att de motsäger sig själva, utan man måste läsa texten som det står. Så kan man hitta de här olika skikten, och man kan hitta de olika tidsepokerna, och det kan kanske en profetia är giltig på ett sätt i en tid, och så sker en förskjutning och så är det giltigt på ett annat sätt vid en annan tid, utan att de här tolkningarna motsäger varandra. Och det här är ju inte det enda exemplet, utan så här använder ju de första kristna skriften hela tiden. Och så ser ni slutsatsen där då i vers 19. Eftersom det är då på det här sättet, så anser Jakob att vi inte ska göra det svårt för de hedningar som vänder sig till Gud. Utan här är ett helt nytt skeende så att säga. Och det han har gjort nu, för förslaget kommer ju här i vers 19-20. Förslaget att man inte ska göra det svårt för hedningarna, utan endast vers 20 skriva till dem om sånt som har att göra med avgudadyrkan, sånt som orenats genom avgudadyrkan, från otukt, från köttet av kvävda djur och från blod. Det är liksom fyra stycken regler där. Det är förslaget, och det är det förslaget som också kommer att gå igenom i vers 22. Men innan vi läser om hur de beslutar det här i vers 22, så ska vi titta lite närmare på det förslaget. Alltså, man får nog säga att de här fyra, ska vi kalla dem för regler? Fyra rekommendationer kanske vi ska säga. För det framställs ju inte som att det har någonting att göra med frälsningen. Det är inte nödvändigt att hålla det här, utan det är rekommendationer. Och det är rekommendationer som är givna till hedningarna, står det i vers 19. Vi ska inte göra det svårt för hedningarna. Och det handlar om, och det var ju hela problemet, det är hur förhållandet mellan judar och hedningar ska vara fortsättningsvis. Så det handlar alltså om att reglera förhållandet mellan judar och hedningar för att de ska kunna umgås i Kristus, och för att man ska öppna vägen för hedningarna. Jag skulle nog vilja säga det så här till och med, att det här är en ringa eftergift till den judiska traditionen jämfört med den vinst som man gör. Därför att när de tar det här beslutet att man ska iaktta de här fyra rekommendationerna, då nöjer sig ju judarna med det, och därmed så kan missionen fortsätta och problemet är så här löst. Hade man inte haft de här rekommendationerna, så hade det förmodligen varit en mycket tidigare brytning med den judiska tron. Så med tanke på den stora vinst att missionen nu kan fortsätta ostört. Ja, ostört och ostört, men näst principiellt ostört i alla fall. Med tanke på det så är eftergifterna väldigt små. Och här finns det då alltså fyra stycken eftergifter, eller fyra stycken rekommendationer. Man brukar, ja just det, fyra rekommendationer. Och de är alla så utgår de ifrån tredje Mosebok kapitel 17 och 18. Så när man läser, vi behöver inte kanske slå upp och läsa de kapitlen, men jag har ju nämnt det nu, och den som vill kan gärna slå upp det och ögna igenom det bara. Men tredje Mosebok kapitel 17 och 18 innehåller just de här fyra punkterna. Så det är uppenbarligen hämtat därifrån. Dessutom är det så att tredje Mosebok 17 och 18 reglerar förhållandet mellan judar och hedningar. För det fanns ju hedningar redan på den tiden. Vi kanske ska slå upp något här, något utav de här bibelställena så småningom, men jag väntar lite grann med det. Men det är alltså fyra stycken rekommendationer. För det första så handlar det om att man ska avstå från sånt kött som har orenats genom avgudadyrkan. Det var nämligen så här att på köttmarknaderna på den här tiden, och det här är allmänt alltså både i Israel och i mindre Asien vid den här tiden, så fanns ju gott om avgudatempel. Och när man slaktade, så slaktade man oftast tjurar och vad det nu var för nötkreatur och sånt som ett offer till de här gudarna. Så man kombinerade det med att göra i ordning kött till marknaden som skulle säljas till mat, men så gav man också till gudarna samtidigt. Så att själva slakten var infogad i en sorts religiös sfär. Och det är det som man ur bibliskt perspektiv då kallar för avgudar naturligtvis. Så det man hade gjort, det var så att man hade helgat det här köttet till avgudarna. Och här ligger då problematiken. Då menar man att det köttet som sedan såldes vidare på köttmarknaden och ut i butikerna till hushållen, det var orenat enligt judiskt sätt att se det. Och då kunde man inte äta sånt kött. Och judarna åt ju inte sånt kött naturligtvis, och det fanns vissa djur som de inte åt också. Medan hedningarna, nu talar jag om judekristna och hednakristna, de hade ju inte några sådana lagar eller bestämmelser. Så de åt ju friskt utan vidare, de har inga problem med det. Och så är det än idag, skulle man kunna tillägga, eller hur? Så är det ju än idag. Man kan emellertid, om du lägger märket, om du håller kvar här i Apostlagärningarna 5, så tittar i första Korinthierbrevet 8. Så ser man att i Korint, dit har vi inte kommit ännu på våran resa, men vi kommer dit så småningom. Så ser man att när Paulus skriver till sitt första brev till församlingen i Korint, så ägnar han alltså hela kapitel 8 bara åt den här frågan. Då förstår ni hur viktig den var. Och vi behöver inte läsa hela det kapitlet, men vi kan väl titta åtminstone på inledningen och avslutningen. Där skriver han i inledningen då: i fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Det finns bara en Gud. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar och så vidare, så har vi bara en Gud. Och sen så kommer det då rekommendationer. Och de rekommendationerna utgår ifrån och bygger på kärleken till varandra. Hänsynen, kärleken till varandra. Så man kan säga att Paulus är ju, när han skriver första Korinthierbrevet 8, mycket mer liberal än vad de var här vid Apostlagärningarna 15. För där ville man ju fortfarande hålla fast vid det här förbudet, åtminstone som en rekommendation. Man tar stor hänsyn till det. Man ska inte äta sånt kött, säger man. Inte ens alltså om man är kristen. Men det är inte ett förbud, och det har inget med frälsningen att göra, utan av hänsyn till judarna. Det där har ju Paulus mer eller mindre gett upp här i första Korinthierbrevet 8. Inte helt har han inte gjort det. För problematiken finns där, som ni ser. Ja, vi går tillbaka då till Apostlagärningarna 15. Och så ser vi att förutom att de ska avhålla sig från sånt som orenats genom avgudadyrkan, så ska de avhålla sig från otukt. Jag tar det sist. Och så tar vi från köttet av kvävda djur istället, och från blod. Därför att det första där som orenats genom avgudadyrkan, och sedan från köttet av kvävda djur och från blod, det hör ju ihop, de där tre. Det är samma problematik så att säga. Blod, från köttet av kvävda djur. Det var nämligen så att, i den judiska traditionen så använder man sig av korserslakt. Det betyder att man tömmer djuret på blod först. Eller man dödar det på det sättet helt enkelt. Så att det inte finns något blod kvar i köttet. Men så gjorde ju inte hedningarna, utan hedningarna, hur de nu dödade vet jag inte, men de dödade på något annat sätt i alla fall. Och då riskerade man att blodet fanns kvar i köttet. Och då kan man ju tycka att det är väl inte något stort problem. Men det var det. Vi kanske ska titta i tredje Mosebok 17 i alla fall. Tredje Mosebok 17. Jag sa ju att kapitel 17 och 18 är bakgrunden till det här. Om du tittar i kapitel 17 vers 7. Där har du det första förbudet. De ska inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Så där har du den problematiken. Och sen har du då nästa problematik i vers 10. Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor ibland dem. Lägg märke till det. Alltså inte bara judar. Utan här regleras judar och främlingar som bor i landet. Hedningar. Om de förtär något blod, ska jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utrota honom ur hans folk. Ty kroppens liv är i blodet. Och jag har givit det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen, genom livet alltså, som är i blodet. Därför säger jag till Israels barn, ingen av er ska förtära blod. Främlingen som bor ibland er ska inte heller förtära blod. Så det är alltså bakgrunden till den här rekommendationen. Att eftersom man uppfattar det som att livet finns i blodet, så kan man inte äta blod, inte blod alls, inte någon blodmat. Och man kan inte ens slakta djuren på ett sådant sätt så att blodet blir kvar i köttet. För då riskerar man att få blod i sig i alla fall. Så det är det här som är det viktiga. Och eftersom livet är i blodet så får man så att säga i sig den människans eller det djurets själ eller liv. Man blir delaktig av djuret på ett särskilt sätt genom blodet. Och jag vet ju inte var själen befinner sig någonstans, men jag tror ju på Guds ord. Du ska inte förvåna mig om det är på det här sättet. Om du tänker efter när man tömmer någon på blod och ett djur på blod. Det är klart, när blodet rinner ut, då rinner ju livet ut. Det finns en nära koppling här som jag inte ska ge mig in på. För det begriper jag mig inte på. Jag vet inte om det är någon som begriper sig på det. Men någonstans måste ju själen vara. Så det här är i alla fall viktigt för den som vill följa tredje Moseboks 17 kapitel. Sen då ska vi ta det där med, vi ska se här nu. Ja, det fortsätter egentligen där från 17 vers 13. Där fortsätter det mera om, det är väl samma. Ja, i vers 15 står det, var en som äter ett självdött eller ihjälrivet djur. Och så vidare. Det här har att göra alltså med själva slakten. Sen kommer vi till 18 kapitlet. Det som det fjärde förbudet, det som har att göra med otukt. Otukt, det allmänna ordet för otukt på grekiska är porneia. Och i allmän mening så betyder ordet alla otillåtna sexuella handlingar. Men det är väldigt allmän mening och det är sannolikt inte det betyder i det här sammanhanget. Utan här används det i mera specifik betydelse. Och den betydelsen hittar vi i tredje Mosebok 18. Det handlar nämligen om förbjudna sexuella förbindelser. Och då ska ni se i vers 6. Nu läser vi inte allt det här, va? Men det handlar om är alltså otillåtna förbindelser helt enkelt. Ingen av er ska röra en kvinna som är hans nära släkting. och så vidare. Det handlar om släktförhållanden. Om att det är förbjudet med sexuella handlingar inom familjen. Inom storfamiljen kan vi kanske utvärga det till här. Och det var alltihopa handlar om. Och då används det ordet porneia i speciell mening. Alltså otillåten sexuell handling. Och då förstår man att, och det här talar väl Paulus om också i, när han skriver till församlingen Korint. Nu kommer jag inte ihåg var det står någonstans. Men det var ju någon som hade ihop det, var det med sin mor till och med. Står i andra Korintsbrevet, 5:e kapitel, någonting sånt. Jag vågar inte säga vad det är, va. Så att det här höll man kanske inte reda på. Och det är det här också som är skälet, som jag förstår det. Och det gick vi igenom när vi pratade om skilsmässa i Matteus evangeliet. För där står det i Matteus evangeliet 19:9, så står det att Jesus vill ju inte att någon ska skilja sig. Utan han vill ju att vi ska vara till stöden skiljer oss åt. Det Gud har förenat, det ska människan inte åtskilja. Och så står det, så säger de, ja men Moses har ju sagt och så vidare. Ja, säger Jesus, det är för era hjärtans hårdhets skull. Och så säger han i Matteus 19:9 att om någon skiljer sig av något annat skäl än av otukt skull och så vidare. Och där används ordet förmodligen på samma sätt. Alltså att man tänker sig att det var sexuella förbindelser, giftermål i otillåtna led. Och då var det inte bara lovligt, utan det var ju till och med skyldigt att man skulle skilja sig. För då ogiltigt förklarar Jesus den typen av förbindelser. Och för mig så blir det här förnuftigt. Men det bygger alltså på 3 Mosebok 17:18. Det bygger på att Jesus bekräftar det som står i 3 Mosebok 17:18. Och den kristna etiken bygger på det också. Så att ni inte tror att allting som har med det sexuella att göra, det är syndigt. För det har ju blivit den uppfattningen. Men det, så lär inte Bibeln. Utan det talar ett annat språk här. Nu går vi tillbaka till Apostlärningarna 15. Och då har vi alltså gått igenom de där 4 rekommendationerna. Eller förbuden. För så får man väl förstå åtminstone det här sista. Och det här kommer sedan då i vers, det här brevet kommer sedan i vers 23. Skicka med de följande brev, och så kommer från vers 23 till och med vers 29. Det brevet i vers 23 till och med 29, det kallas för apostladekretet. Alltså det är det första kyrkomötet, och det är det första dekretet som kommer ifrån kyrkans gemensamma ledning. Apostladekretet. Och det kommer igen på ytterligare 2 ställen. Eller på ytterligare 1 ställe har jag skrivit upp här. Nämligen kapitel 21. Jag ser här. 21. Det kommer igen på 2 ställen. Men det första stället är 15:29. Det kan det ju inte vara. Ja, vi glömde. Jag tror vi kanske kommer till det i kapitel 16 eller 17. Men kapitel 21, vers 25. Då är vi väl på den tredje missionsresan. Och han anländer till Jerusalem. Och då står det i vers 25. Men när det gäller hedningar som har kommit till tro, har vi skrivit och gett en besked om vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar. Från blod, kött från kvävda djur och otukt. Och så vidare. Så det här dekretet, det följer med i den första kristna församlingen. Däremot så kan man ju lägga märke till att det här dekretet är inte omnämnt i Galaterbrevet. Och det är ju ytterligare ett argument för att Galaterbrevet faktiskt är skrivet innan Jerusalemsmötet. Annars så borde Paulus haft med det när han argumenterar så starkt emot de som vill hjälpa in de nykristna under lagen. Men det var mera en bireflektion. Då ska vi se här nu då. Nu har han lagt fram sitt förslag Jakob. Och så kommer då beslutet. Och då läser jag vers 22 till och med 29. Då beslöt apostlarna, de äldste och hela församlingen, att bland sig utse några män och sända dem till Antiochia tillsammans med Paulus och Barnabas. De valde Judas, som kallades Barsabbas, och Silas, båda ledande män bland bröderna, och skickade med dem följande brev, citat: Apostlarna och de äldste och bröderna hälsar de bröder i Antiochia och Syrien och Kilikien som är av hednisk härkomst. Vi har hört att några som kommit från oss har skapat oro och förvirring bland er med sina uttalanden. Men vi har inte gett dem något uppdrag. Därför har vi enhälligt beslutat att utse några män och sända dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa som har vågat livet för vår Herre Jesu Kristi namn. Vi sänder alltså Judas och Silas, och de ska muntligen meddela samma sak. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt väl. Slut på citat. Så här har vi det där dekretet i sin helhet. Och det vi lägger märke till först, det är ju att i vers 22 står att hela församlingen var med och beslutade det här. För när det gällde överläggningarna, konstaterade vi förra gången, så hade ju inte hela församlingen varit med. Utan det var apostlarna och de äldste som löste den här frågan och diskuterade det här tillsammans med Paulus och några till. Och sen lägger Jakob fram förslaget. Nu för tiden skulle man väl säga att ärendet är väl förberett till sammanträdet. Så att då lägger han fram förslaget, och så är det då hela församlingen som tar det här beslutet. Och sen väljer de ut, förutom då Paulus och Barnabas, så väljer de ut Judas Barsabbas och Silas, båda ledande män bland bröderna. Och inte bara ledande män, utan det står i vers 32, dit har vi inte kommit ännu, men i vers 32 så står det att de var profeter. Och att vara profet på den tiden stannade inte vid att de profeterade, utan profetian var ju uppmuntran och tröst. Det var uppmaningar, och det var bilder, och det var ord på hur folk skulle handla. Men det var uppbyggelse, uppmuntran, och de styrkte bröderna. Sen fanns det förmodligen inslag av det som vi tänker på när vi säger profetier, alltså framtidsförutsägelser av framtiden och sådana här saker. Det fanns också säkert i deras tjänst. Det där kommer vi in på när vi kommer till de andliga nådegåvorna i första Korintherbrevet. Så det lämnar vi tills vidare. Och så börjar då det här brevet. Och då så står det i vers 23 att brevet är adresserat till bröderna i Antiochia. Och så långt är det väl inga problem. Och det är inga problem att det står Syrien och Kiliken heller. Men det har inte berättats tidigare i apostlagärningarna att det har bildats några församlingar i Syrien och i Kiliken. Så det visar ju att när Lukas skriver apostlagärningarna, så är inte det en utförlig historisk återgivning utav skeendet. Det är inte hans anspråk. Utan hans anspråk är ju att visa hur det sprider sig, och framförallt genombrottet till hedna missionen. Och en del andra saker. Det är ju syftet, va? Och han väljer sina berättelser och material. Han kan ju inte skriva ner allting som han har hört ens. Och det här är ett exempel på att inte allt finns med. Det fanns församlingar som vi inte, vid den här tiden, som vi inte känner till, för de är inte omnämnda. Det närmaste vi kommer det här, det är väl i kapitel 9. Apostlagärningarna 9. Därför att där har Saulus blivit omvänd. Och så står det i vers 19 att han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus. I Syrien alltså. Det är ju inte Antiochia, det är ju Damaskus. Och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Och sen har ni det där uttrycket i vers 23. Efter någon tid, som vi tror kan handla om ett par år till och med. För sen kommer vi till vers 26. Då är han på väg till Jerusalem. Och då är det första gången han kommer till Jerusalem. Det är alltså 3 år efter hans omvändelse. Och sen står det vad som händer i Jerusalem. Och så kommer det till vers 30. När bröderna fick veta det, att han var hotad alltså, så förde de honom ner till Caesarea och sände honom sedan till Tarsus. Och Tarsus var ju hans födelsestad. Och Tarsus ligger i Kilikien. Så att det är det närmaste vi kommer. Damaskus och Tarsus, det är Syrien och Kilikien. Men här, det här apostladekretet, det får man ju uppfattningen att det är skrivet till kristna församlingar i Syrien och i Kilikien. Och varför skulle inte Paulus ha kunnat grunda sådana församlingar både i Syrien och Kilikien, även om det inte är återberättat i apostlagärningarnas inledande kapitel. Sen när de ger sig iväg på den andra missionsresan, för det gör de ju här i 1536, där börjar andra missionsresan. Då ser ni i vers 41, då står det att han reste genom Syrien och Kilikien och styrkte församlingarna. Jag vill minnas att jag i kompendiet till den första delen av apostlagärningarna, alltså när vi gick igenom första missionsresan, skickade med en karta där det fanns ett stort antal församlingar utmärkta. Nu kommer jag inte ihåg hur många församlingar det var, men det var betydligt fler än vad som är omnämnda här. Så det finns andra källor, det finns efterforskningar som visar att det fanns betydligt fler församlingar. Så den kartan kan man ju studera ifall man vill veta på vilka fler platser det fanns kristna församlingar. Sen kommer vi då till det här dekretet då, alltså inledningsvis själva huvuddelen, vers 24. Här ser man att dekretet börjar med ett klart och tydligt avståndstagande ifrån de här judaisterna. De som Paulus beskriver i Galaterbrevets första kapitel. Det finns några bland er som skapar förvirring. Och här är det ett klart avståndstagande. Inte bara från Paulus nu då, utan från hela församlingen i Jerusalem. Det skriver Paulus också i Galaterbrevet att han och apostlarna var överens i hur man skulle se på den här saken. Så att det verkar ju ändå som att, om man säger den kristna kärnan i den första församlingen var ganska tydlig på den här punkten. Utan det verkar vara de här som ur fariseernas parti som hade kommit till tro, men som inte hade så att säga fått med sig båda benen in i Guds nåd. Inte förstått det helt och fullt, utan ville hålla kvar den trygghet och den världsliga kunskap som de hade skaffat sig. Man vill inte lämna det, överge det. Och så får man det här kompromisstänkare som skapar en sån förvirring. Men som sagt, Petrus och Paulus och Barnabas och Jakob och de andra här i församlingen, de verkar ju vara ganska överens. Eller mycket överens rättare sagt. För det betonas, och det är det nästa del i det här dekretet, vers 25. Det betonas att beslutet är enhälligt. Det står där, därför har vi enhälligt beslutat. Och sen så står det i vers 27 att de sände med Judas Barsabbas alltså och Silas för att de muntligen ska meddela samma sak. Så att de ska inte bli några misstankar att ja, det är nog bara Paulus och Barnabas som tycker det här, utan man skickar med två till för att liksom bekräfta den här endräkten. Dessutom, som om det inte räckte, så står det i vers 28, den helige ande och vi har nämligen beslutat. Så den slutsatsen man kan dra utav det, tycker jag, för oss emellan, höra på att säga, det är klart att det måste ha funnits folk som var oeniga med dem. Annars skulle inte det här mötet ha behövt hållas. Annars skulle de inte behövt diskutera saken om de inte hade varit oeniga. Men det som händer är tydligen att man är mån om den här enheten. Och man kan säga så här också, att de som var oeniga har uppenbarligen underordnat sig det här beslutet. Sen kan det ju vara att man tycker lite olika, vet ni, även när ett beslut är fattat. Men de är med bakom det här beslutet, och det är viktigt för dem att de är med i det beslutet. Hela församlingen står med beslutet. Och att den här endräkten är viktig, det kan vi titta på. Titta i kapitel 2. Så kan ni se hur Lukas har betonat det innan. Apostlärningarna 2. 46. Varje dag var de endräktigt tillsammans och så vidare. Eller kapitel 4. Vers 24. Då när de ropade till Gud i bön. När de hörde det ropade de endräktigt till Gud. Kapitel 5. Vers 12. Slutet på vers 12. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Kapitel 8 har jag också noterat. I vers 6. De höll sig endräktigt till det som Filippus predikade. Och så vidare. Så den där endräkten var viktig. Och det känner vi igen också ifrån Paulus förmaningar, inte minst i hans brev. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och så vidare. Eller håll fred med varandra, står det i den här veckans episteltext. Och det finns på många andra sådana uppmaningar. Jag har kanske berättat det tidigare, men vid ett tillfälle, det här är ganska många år sedan, kanske 15-20 år sedan, så ringde telefonen hemma i Hjälmsyd. Och det var för mig en okänd människa som ringde från Södermanland. Och sen jag presenterade sig, och visste, vet inte hur det var. Så frågade han, känner du vad hette han nu förnamn? Krovnov hette han i alla fall efternamn. Jag kommer tappa bort förnamnet nu. Och jag sa, nej, det känner jag inte. Så berättade han om den här mannen Krovnov, som nu var gammal, kanske typ 85-90 år, jag vet inte, någonting sånt. Och så berättade han om honom. Han var tydligen en av pionjärerna i Sverige när det gällde bibelstudiegrupper. För sånt hade man inte haft innan, utan det här började kanske, om det nu var på 30-talet eller någonting sånt, 20-30-talet. Och arbetat mycket med sånt och utvecklat det. I Svenska kyrkan inte minst. Så han lovordade honom, och så sa han att han har inte så mycket kvar. Jag skulle önska, om det var möjligt, att du hälsade på honom och pratade med honom. För att han är en riktig bibellärare som snart går ur tiden. Och jag har ju mitt föräldrahem i Katrineholm. Så att när vi var uppe i Katrineholm så åkte vi till honom då, Krovnov, han bodde i Malmköping. Han kom dit och vi satt och pratade, och det var angenämt på många sätt. Och så säger han plötsligt till mig så här: Håkan, kan du säga mig skillnaden mellan enhet och endräkt? Och jag förstod att det var någon krux, för jag hade nog en idé om jag skulle svara, men jag ville inte göra det, utan han skulle ju svara själv på det här då. Och då förklarar han att enhet, kristen enhet, är ett faktum. Därför att enheten i Kristus kan inte vara något annat än enhet. Och om det är någon som uppträder på ett annat sätt, alltså talar emot enheten eller bryter sig ur enheten, då vi talar om sekter, då heter det på grekiska, och så skriver Paulus också, då är det ingenting mindre än en skandalon. En skandal, en stötesten. Men grundsaken är att det är enhet i Kristus. Och därför behöver vi aldrig kämpa för eller arbeta för enheten i Kristus, för den finns redan. Och klart, har man det synsättet, har man den förståelsen, då löser sig ganska mycket. Eller som man säger nu för tiden i Svenska kyrkan, biskoparna säger ju det lite då och då, att Svenska kyrkan är inte en åsiktsgemenskap. Och det, jag vet inte om det finns någon som tror det nu för tiden, det kan det väl knappast vara, utan det är en trosgemenskap, säger man. Men det är ju viktigt att förstå att den här enheten är grunden. Och så säger han så här, endräkt däremot är någonting annat. För det betyder att vi närmar oss varandra, alltså intellektuellt och känslomässigt, att man så att säga arbetar på att få se den här enheten förverkligad i det praktiska livet. Det är någonting annat. Så endräkten är någonting som vi ska arbeta på. Och det är ju tydligt här att i apostlagärningarna att enheten fanns, men att de var också måna om att endräkten skulle finnas. Samförståndet i den kristna gemenskapen. Och det här också är ytterligare ett skäl till att man kan ju definiera det här och tala om församlingen på många olika sätt. Och ofta tänker väl folk i allmänhet på samfundet som man tillhör. Men församlingen och Värnamo församling, det måste ju på något sätt ta sig uttryck i en gemenskap. Jag kan inte begripa det på annat sätt. Alltså endräkten, gemenskapen måste ju kunna uttryckas, och det behöver inte betyda att man är överens om allting. Man kan ha olika synpunkter och åsikter. Man kan till och med komma från olika traditioner och gjort olika erfarenheter. Men i Kristus är vi ett. Och här gäller det i den gemenskapen att hitta endräkten, så att vi kan återspegla den endräkten som finns i Kristus. Så det här var tydligen viktigt då också i dekretet. De har enhälligt beslutat, de skickar med Judas, Barsabas och Silas, och han stryker under med att de har beslutat det tillsammans med den helige ande. Och då så säger nog någon så här också i någon av kommentarerna, att det behövdes nog också, den här auktoriteten med endräkten, för att det här beslutet skulle kunna så att säga vinna gehör ute i församlingarna. Därför att det beslut man tar här nu, det är ju beslutet att de här orden i tredje Mosebok 17 och 18 som handlade om främlingen, och för all del i första Mosebok 17 om omskärelsen, för det står att främlingen skulle omskäras också. De verserna är, vad säger man, obsoleta. De är inte giltiga längre. Det är vad beslutet innebär. Och det är klart att det är ett väldigt stort beslut. Så att det krävdes nog både endräkt och den helige andes verksamhet. Men det var ju så, om vi tänker efter vad som hade hänt här med Petrus och Cornelius hus och Filippi. Det var ju hela tiden var det den helige ande som hade överbevisat dem och fått dem att först acceptera hedningarna och sedan fortsätta gå på den vägen tills det fick det här genombrottet här i det 15:e kapitlet. Så man kan nu sammanfatta det här. Åtminstone fyra punkter som jag har skrivit upp. Jag har väl sagt dem, men om jag gör det som en sammanfattning. Alltså för det första så konstateras nu efter det här dekretet att de hedna kristna är fullvärdiga medlemmar i Guds folk. Utan omskärelse. Utan att inordna sig under Toran. För det andra, ja det var egentligen det som jag sa. För det andra, de är inte förpliktade att hålla sig till Toran, till Moselag. För det tredje, kyrkans enhet och endräkt är räddad. Också i förhållande till de där som skapar förvirring, judaisterna. De är marginaliserade rejält med det här beslutet. Och för det fjärde och sista så är det bekräftat att kyrkans tidsålder har inletts. Alltså det som vi kallar för fas 2 har fått sitt definitiva genombrott. Fas 2 som utgår ifrån, ja om du vill från judarna, om du vill ifrån Israels folk, personifierat i Jesus Kristus. Fas 2 från Jesus Kristus, juden Jesus Kristus ut till alla hedningar. Och det är nåd utöver nåd. Och det är den gränslösa förlåtelsen som vi predikade om i söndags. Men den relaterar till människors omvändelse. Så det är ett stort beslut som har tagits här. Jag ska säga en sak till. När det gäller de där två männen där, Judas och Silas. Ja förresten, vi kanske ska läsa, vi kan läsa ut kapitel 15 där, alltså från vers 30. De sändes nu iväg, de där fyra, och kom ner till Antiochia, det är Antiochia i Syrien, där de sammankallade församlingen och överlämnade brevet. Bröderna läste det och blev glada över den uppmuntran som det gav. Judas och Silas, som själva var profeter, talade mycket som uppmuntrade och styrkte bröderna. Och sedan de hade varit där en tid, lät bröderna dem under fridshälsningar vända tillbaka till dem som hade sänt ut dem. Paulus och Barnabas stannade i Antiochia, där de undervisade och predikade Herrens ord tillsammans med många andra. Jo, de där Judas och Silas skulle jag säga, som följde med. Där tror man att Silas är den samma personen som i Paulusbreven och för all del i Petrusbrevet också kallas för Silvanus. Silas och Silvanus, och det är inte något ovanligt att det kunde vara på det sättet. Det var ju förresten likadant med Saulus och Paulus, det är ju samma person. Och så är det med den här Silas, är det typiskt hebreiska, och Silvanus är den latiniserade formen i sådana fall. Om du tittar då i, vi ska se här nu, vi kan titta i andra Korintsebrevet 1:19. Ska ni se något sammanhang där det här är omnämnt. De här personerna omnämnd. Och Korint, där var han ju under den här andra missionsresan som vi inte har kommit in på ännu. Men när de gav sig iväg på den så kom de till Korint så småningom. Och här står då i andra Korintsebrevet 1:19. Ty Guds son, Jesus Kristus, som bland er har blivit predikad av oss, av mig och Silvanus och Timoteus, och så vidare. Timoteus plockades ju upp i början på andra missionsresan och var ju med på andra missionsresan. Vi kommer dit i Apostlagärningarna 16, vers 1 och följande. Och det är ju den här Silas. Silas som ju också var med på den andra missionsresan. Innan de kom till Korint så var de ju i Thessaloniki. Där var de ju tidigare. Jag tittar i Thessalonikebrevet också. Romkor gal efil kol tes. Första tes 1. När han skriver första Thessalonikebrevet, som är det nästa brevet som vi ska titta på när vi har kommit en liten bit till i apostlärningarna. När han skriver det så står det så här i första tes 1:1, att det är från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Thessaloniki. Och även om vi bläddrar förbi där, andra Thessalonikebrevet 1:1, där är han också omnämnd. Men om man går förbi Hebreerbrevet och Jakob och kommer till Petrus, det är ju ett annat sammanhang, men där är han också omnämnd. Första Petrus 5:12. Där står det: med hjälp av Silvanus, som jag håller för en trofast broder, skriver jag kortfattat till er, och så vidare. Nu har jag folkbibeln och då ser jag att det är en stjärna där vid Silvanus. Och så finns det en not. Och där i noten så står det: Silvanus omnämns i apostlärningarna 15:22 och 40 under namnet Silas. Så det är den vedertagna uppfattningen. Men så finns det en annan sak som kan vara intressant att lägga märke till. Nu går jag, om ni är tillbaka nu i Apostlagärningarna 15. Så står det i vers 36. Jag läste ju inte så långt. Men där står det: efter några dagar sade Paulus till Barnabas, och så vidare. Och i vers 40. 40 så står det, men då kom ju inte överens där, så den här Markus fick ju inte följa med. Och Barnabas och Paulus gick olika vägar. Men i vers 40 så står det, men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån. Och då lägger jag märke till att han, där är Silas med på, i starten på andra missionsresan. Och det här skedde, som det står i vers 36, efter några dagar. Men titta vad det stod i vers 33, för det läste vi. Judas och Silas hade följt med till Antiochia, och så står det i vers 33. Och sen de hade varit där en tid, vände de tillbaka. Hur kunde Silas då vara där efter några dagar? I nästa kapitel. Ja, då har ju det varit en fråga förstås för bibeltolkarna. Och jag ska säga det först då, det här uttrycket efter några dagar i vers 36. Det kan i praktiken betyda efter ganska många dagar. Det kan till och med ha varit så att han har varit i Jerusalem och kommit tillbaka. Förlåt? Efter någon tid står det där, ja. Ja, och det är ju en lika bra översättning då förmodligen, för då blir det ju mer ospecificerat än efter några dagar. Så det är en förklaring, att han helt enkelt har kommit tillbaka. Men det finns en annan förklaring. Kan någon av er läsa vers 34? Nej, det kan inte, för den saknas, eller hur? Vers 34 finns inte. Och då är frågan om hur vi ska förstå det här. Här har jag en översättning, en svensk nyöversättning av Nya testamentet som heter Reformationsbibeln. Jag läser därifrån. Apostlagärningarna 16, vers. Nej, 16 är det. 15 måste det vara, precis. 15, vers 33. Det blev där någon tid och fick sedan i frid fara från bröderna tillbaka till apostlarna. Vers 34. Men Silas beslöt att bli kvar där i Antiochia. Så står det där. Den versen är borta. Hur ska vi förstå det här nu då? Jo, ni har väl alla förstått vid det här laget att, om vi tar apostlagärningarna som ett exempel. Apostlagärningarna, originaltexten, alltså det som Lukas skrev, finns ju inte kvar. Det existerar ju inte. Av det enkla skälet att det fanns inte arkivsäkert bläck på den tiden. Så att den rullen är ju uppförtärd, så att säga, utav tidens tand. Utan det man gjorde, det var att innan den blev så dålig så att den inte gick att använda, och jag förresten kanske redan från början, så skrev man ju kopior. Så man kunde skicka apostlarna både till Efesus och till Rom. Man hade ju ingen tryckmaskin heller. Så det är inte något märkvärdigt det jag berättar. Men det förklarar att vi inte har de ursprungliga texterna kvar. Utan det vi har kvar, om vi tar apostlagärningarna i sin helhet. Nu vet jag inte när, från vilken tid den äldsta sammansatta bevarade apostlagärningarna. Men jag kan tänka mig att det kanske är från 900-talet eller någonting sånt, va. Den är ju sammanställd utav fragment som man har hittat. Fragment som kan vara från 200-talet eller från år 80 eller från 300-talet och så vidare. Alla de här fragmenten som arkeologer har tagit fram eller som har bevarats på olika sätt, de har man ju då lagt ut, och så har man då jämfört dem och pusslat ihop dem så att det har blivit en helhet av, om vi nu håller oss i apostlagärningarna. Hur många sådana fragment har man hittat? Det vi kallar för grundtexten, det vi kallar för Nya testamentet, består av de här sammansatta fragmenten. Hur många sådana fragment tror ni det finns? Svar, 5 000. Det finns 5 000 fragment utav Nya testamentet. Ifrån olika tider. En del riktigt, riktigt gamla. En del kanske till och med på gränsen till original. Då kan man ju tycka, ja, det där verkar ju väldigt osäkert. För då är ju de utspridda, så att säga, överallt. Och det kan ju bli många olikheter. Men slutsatsen som som vi drar är ju den motsatta. Just därför att det finns så många som går att jämföra med varandra, så blir ju trovärdigheten desto mycket större när man ser att de stämmer överens med varandra. Så man kanske har hittat till exempel, ja, det är ju faktiskt så, den här apostlärningarna 15, vad var det nu för vers, 34 som inte finns här. 15:34 finns i andra läsarter. Finns dock inte här. Och den finns inte här därför att den finns inte den som är äldst. Och därför har man betraktat vers 34 som ett tillägg. Vilket det i och för sig inte behöver vara. Men det kan vara det. Man måste alltså göra sådana bedömningar. Utav de här 5000 fragmenten så har man sammanställt då det som vi slarvigt då kallar nu här för grundtexter. Det finns i några olika versioner. Och då finns det två huvudgrupper. De här 5000 är indelade i två huvudgrupper. Den ena kallas helt enkelt för den västliga läsarten. Och den andra för den östliga läsarten. I den västliga läsarten så finns två stycken källor som heter Codex Vaticanus och Codex Sinaiticus. De är de äldsta och mest utförliga texterna som finns. De tillhör den här västliga. I den här västliga gruppen så ingår 500 fragment. I den östliga, som kallas för Textus Receptus, där ingår 4500 fragment. Då kan man tycka att ja, men då borde man ju använda sig av den istället. Men skälet till att man använder sig utav den här som bara har 500 fragment är att den går att datera till längre tillbaka i tiden. Den är äldre. Det här är ju sånt som forskningen har kommit fram till. Men jag kan tala om också att Gustav Vasas bibel, Luthers bibel alltså, och sedan även Karl XII:s bibel utgick från Textus Receptus. Den alltså från den östliga läsvarianten, och det är därför den versen 34 finns med här, för den finns med där. Och det finns en del andra verser som är utlämnade i våra biblar, finns med i den här. Men man har ändå valt att använda de andra läsarterna därför att de är äldre. Men de är ju bara äldre tills dess att man hittar ännu äldre i Textus Receptus. Förstår ni? Forskningen går ju framåt. Och därför så kan sådana här justeringar äga rum. Ja, det där var en ganska lång utläggning. Men jag tyckte det var lite spännande att man håller på med reformationsbibeln. Det här är då, som sagt, var en annan. Här står det en revidering av Karl den XII:s kyrkobibel. Så den har använts alltså i kyrkan tidigare. Den är skojig att läsa. Det skiljer sig ju inte särskilt mycket. Men det kan vara en sån här sak. Och så kan det vara lite med ordval och så också ibland. Att jag tog nu lite tid till det här. Det var dels för att det gav anledning till det. I och med att vers 34 saknas här. Ja, det står ju i noten, ser jag nu. I noten i folkbibeln så står det vid vers 34. Några handskrifter tillägger vers 34, men Silas beslöt att stanna där. Och då är det förklaringen. Då har han inte åkt tillbaka till Jerusalem helt enkelt. Det kan ju vara en detalj i sammanhanget. Men det var ju också anledningen till att beskriva det här med de här olika västliga och östliga traditionerna. Sen ska vi då börja på andra missionsresan. Men nu har tiden gått så långt så att jag tror att vi får spara det till nästa gång.
Lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det var över apostlagärningarna del 38 var det här. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Jag är Ulf Gustafsson, tackar för att du har lyssnat. Jag önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Programmet heter Bibeltimman. Härefter så kommer det sändning från missionskyrkan, och du får lyssna till missionskyrkans söndagsgudstjänst.